Välkomna till 24-7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. I denna podcast intervjuas producenter, företagsrepresentanter och andra sakkunniga inom beredskap. Vad händer om strömmen försvinner? Vem kontaktar man ifall vattnet försvinner? Vem sköter djuren om producenten insjuknar? Bland annat detta ska vi reda ut i denna podcast. Denna podcastserie produceras av Österbottens svenska lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Hej Kristoffer!
Hej!
Och välkommen till podden!
Tack, tack!
För en som inte känner dig eller vet vem är du och vad gör du?
Jag heter Kristoffer Ingo, är fårproducent, jordbrukare i Mjäckaby, älvbyarna Korsholm. Till vardags jobbar jag som lantbrukspolitisk sakkunnig på SLC och så är jag kommunalpolitiker i Korsholm, fullmäktigeordförande.
Många ben att stå på med andra ord. Om jag säger ordet beredskap, vad tänker du på då?
Nu, kanske som en billig försäkring.
Utveckla.
Nej, men beredskap är ju att man är förberedd på olika situationer och vet hur man hanterar dem. Och jo, jag sa billigt, det är ju inte sagt att allt som gör att man kommer till bra beredskap är billigt. Det mesta kostar ju såklart, men det kan vara billigare än alternativkostnaden.
Och du som fårproducent då, har du uppgjort en beredskapsplan för gården och vad innefattar den?
Nu har jag en beredskapsplan nu, en sån där officiell dessutom som innehåller rätt kryss på rätt ställen och så, den ska ju vara, men det är kanske inte den jag tänker på direkt själv då jag tänker på vår gårds beredskap, utan då tänker jag mer på kanske mer saker som går att ta i och som är mera, hur ska jag säga, sånt som faktiskt hjälper. Det där pappret hjälper ju inte speciellt mycket.
Som du själv benämnde så tänker du mer på beredskap med saker som du kan ta fasta i och inte bara det där pappret. Mm. Så vilka saker är det konkret som du kan nämna som du kan ta i händerna?
Men det som kanske är viktigast för oss på vår gård så det är en sån sak att vi har folk på gården som kan ta vid och inte vi som driver gården hinner med. Som jag sa har jag ganska mycket som jag pysslar med utanför gården och det gäller också min sambo. Så det absolut viktigaste beredskapsåtgärden vi har är att det finns en handfull personer som kan täcka upp vid olika situationer då inte vi själv kan vara på plats.
Och är de då välskolade eller har ni uppgjort, finns det papper för vissa saker hur de ska skötas eller hur fungerar det?
För någonting har vi säkert papper och instruktioner till exempel för avbytan och det är ju sånt som också det som berör djuren så lever ju varenda vecka och ändras. Så det där, men mycket är nog sånt som ska vi säga vissa personer kan och känner till att någon är skickligare på maskiner och åkrar och någon har mer ansvar över djuren och någon klarar mer byråkratiska frågor och så vidare.
Om vi ser till fåren då, så första jag kom att tänka på så var vattenförsörjningen.
Mm.
Hur sköts den på gården?
Vi har kommunalt vatten och det är nog utgångsläge också. För visst bor vi in vid Kyrå älv så på så vis så räknar jag med att jag alltid får tag på vatten till djuren om det behövs. Dessutom råkar jag vara bortskämd med en oerhört aktiv frivillig brandkår som garanterat skulle ställa upp och hjälpa till med att få vattnet också från älven till fåren även vintertid. Men vatten är faktiskt en av de sakerna som såklart oroar mest, speciellt vintertid eftersom att vi har ett oisolerat fårhus. Och det som vi nu installerar här bara för någon vecka sedan i fårhuset var fjärrstyrning på kopp och ledningsvärme. För det har såklart med strömpriser att göra, orsaken till att vi ville investera i den styrningen. Tidigare har vi bränt på med kanske onödigt mycket värme både i vattenrören och framförallt i vattenkopparna. Och det är ju sen i sin tur inte en riktigt bra sak för djurhälsan om de dricker allt för varmt vatten. Men det undviker vi nu och nu kan vi var som helst i världen förutsatt att det finns internet i fårhuset styra hur varmt vatten djuren får.
Du nämnde internet i fårhuset där och till internet så brukar man oftast behöva någon slags elektricitetskälla eller en strömkälla så att säga. Hur har ni tänkt runt det kring gården?
No, vi har haft generator, traktordriven generator på gården sen någon gång 2006-2007 då mina föräldrar som då byggde nya fårhuset det där fick investeringsstöd, och det är ju en av kraven för att få investeringsstöd att du har en generator eller motsvarande för elförsörjningen, och det är väl ett av de bättre kraven för att få investeringsstöd.
Följdfrågan på det då om generatorn, så har ni testkört generatorn eller bara, finns den bara där på gården som ni ser på?
Testkörde faktiskt i höstas då det blev på riktigt tal om att det eventuellt kan bli strömavbrott, så då simulerar vi ett strömavbrott och testar så det går. Och där är såklart oron att blir det strömavbrott och är minus 30 ute, så då gäller det ju att någon traktor ska starta, men man får väl hoppas att någon av våra traktorer eller sen någon grannes traktor åtminstone startar så att man får igång maskinerna.
Vi talade en tidigare podcast här också om granngemenskapen och sådant. Hur ser det ut där ni befinner er? Hur har ni kontakten till grannarna? Alltså, är ni beredda att arbeta i lag, som vi säger på österbottniska?
Jag skulle säga riktigt bra. Både så där på ett brett plan, att räkna med att också andra producenter hos oss känner sig trygga med att de får hjälp om de behöver. Och jag är absolut mycket trygg. Många av mina jordbruksmaskiner så äger jag i bolag med en annan producent. Och vi brukar göra så att vi kopplar på ena redskapet på den ena traktorn och andra redskapet på den andra. Så kör vi tills vi är klara på båda såkrar. Och så vidare. Så det är någonting som jag både förstås är tacksam över och ganska glad över att veta att det finns gott samarbete.
Om vi tangerar lite ännu det här vattnet på gården, så du sa att ni har en väldigt bra frivillig brandkår som säkerligen hjälper till. Men har du förvaring på gården för vatten? Och i så fall, hur länge klarar du dig?
Om vi prognostiserar då smällkall vinter och behöver förvaring, så får jag några kubik lagrade i pannrum med en isolerad vattentank. Men det är klart att inte räcker det ju hur länge som helst det heller, och kräver vissa ingrepp av en VVS-montör, och en sån har jag också, för min bror är VVS-montör, så på så vis känns det bra. Men inte vill jag ju riktigt länge vara utan vatten. Det. Och där har du just också svaret på varför.
Du nämnde lite här redan om det här med att ni har en bred krets med människor som klarar av arbetsuppgifterna på gården. Om huvudproducenten då insjuknar, om ni båda insjuknar, så kan du med säkerhet säga då att produktionen kan fortlöpa?
Ja, det vågar jag nog säga, att produktionen skulle fortlöpa också till och med ganska länge. Sen skulle det ju nog helt klart synas i gårdens ekonomi. Det är ju helt klart att vi skulle behöva köpa in mycket mer tjänster, och jag kan också räkna med att produktionsresultaten skulle se lite annorlunda ut, och såklart försäljning av framförallt våra kött- och skinnprodukter skulle nog garanterat minska också. Att där skulle det ju påverkas såklart. Men att djuren och åkrarna skulle bli omhändertagna under ganska lång tid av sjukdom, det vågar jag nog lova.
Vi kan alltså då som konsumenter känna oss ganska trygga. Från er synvinkel i alla fall.
Gällande vår gård.
Ja, er produktion.
Jo, det skulle väl nog vilja säga. Men det är klart att ser man på eltillförsel och elpriser och lantbrukets konkurrenskraft sådär annars, så då vågar jag väl inte påstå att en konsument kan vara trygg att det finns tillräckligt med inhemsk mat på lång sikt.
Just det där med elpriserna som vi har sett här under hösten och vintern 2022-2023, så hur påverkar det direkt? Har ni, du nämnde vattenkopparna ni ändrar om och lagt så ni får styrt dem via internet. Men andra åtgärder?
No, i vår produktion med 100 tackor och inte egentligen och desto mer uppvärmda produktionsbyggnader, så kan jag ju inte påstå att elpriserna påverkar desto mer. Snarare så är det väl så som det påverkar vanliga privatpersoner, de är lite dyrare uppvärmning och man tänker på belysning och så vidare, men det är klart det syns på elräkningarna, det gör det, och för det är jag ju glad att vi för ett år sedan ungefär investerade i solpaneler, vilket ju gör att stor del av året så är vi ju mer än självförsörjande på el och säljer överskottsström. Så jag räknar ungefär med att om medelpriset på el hålls där runt en 30 cent nu på ganska lång framtid, så då borde vi klara oss med att elräkningarna ser ungefär ut som de har gjort tidigare.
Solpaneler, det var en intressant infallsvinkel. Finns det någon som drivande faktor till det? Eller var det, vad är det som kom på att ni kom på den idén då?
Och på den tiden jobbade jag ju på Lantbrukssällskapet som ekonomirådgivare och gjorde affärsplaner för andra solpanelsinvesteringar. Så det låg ju några solpanelsoffertar på mitt arbetsbord mest varenda vecka. Och då blir man ju såklart intresserad och börjar räkna själv lite. Och sen var det väl nog kanske det att jag hade lite på känn att det nog kommer att bli dyrare ström på något vis. Och då kan det vara smart att om man har mycket tak ha mycket solpaneler också. Och resten är väl nog bara ren och kär tur, för jag gjorde investeringen vid just rätt tillfälle då de var ganska billiga och fick hyfsat med bidrag dessutom på det via produktion och kan ju nog inte säga annat än att jag är mycket nöjd med investeringen.
Du sa att vi som konsumenter inte kanske kan känna oss trygg överlag om inhemsk matproduktion. Hur ser försörjningsberedskapen ut i Finland idag och vad är de största hoten?
Men om vi börjar från det läge vi har haft, så har vi ju haft en jättebra försörjningsberedskap. Vi har varit självförsörjande på det mesta och till och med exportera en del livsmedel. Och om inte vi har varit självförsörjande har vi haft en hög självförsörjningsgrad på köttprodukter och så vidare. Grönsaker och sånt. Då vi på producentorganisation frågar våra medlemmar om hur de ser på framtiden och vad de planerar för förändringsåtgärder, så svarar en jättestor del av djurproducenterna att de nog gärna fortsätter med jordbruket, men att de planerar att lägga ner djurproduktion. Och det oroar såklart, för utan djurproduktion så har vi inte heller samma sorts lönsamhet i växtodlingen, och vi har inte samma möjlighet att utnyttja våra åkrar på samma sätt som vi har med mycket djurproduktion. Och det oroas jag för, att om vi inte lyckas få upp lönsamheten i djurproduktion så då kommer det att synas på vår självförsörjningsgrad, såklart på den enskilda djurprodukten, men också på annat, eftersom att inte åkrar riktigt nödvändigtvis är lämpade för människoföda på samma sätt i hela landet. Sen så är ju stigande energipriser nu ett jättebra exempel på vad som händer med växthusproduktion. Det finns få andra näringar som har utvecklats så mycket som växthusnäringen under de senaste 20 år. Man har fått ner koldioxidutsläpp och öka produktionen och radikalt sett per insats av, om det då är energi eller rena pengar, räknat per kvadratmeter. Den här vintern nu så produceras inga gurkor och tomater. Och det betyder sen förstås att då behöver det ersättas med någonting annat om vi ska ha gurkor och tomater i Finland. Och så har vi en risk med att vi har ett stort överutbud redan från maj. Och då sjunker priset, och sjunker priset sjunker lönsamheten. Och då är frågan om det lönar sig att producera växthus mer. Så det där, sånt oroar jag mig för.
Kanske lite svår fråga, men vad är lösningen?
Som vi ser från producentorganisation så är ju lösningen att vi får via lagstiftning mer balans i hela livsmedelskedjan. Och det skulle leda till att vi får en bättre försörjningsberedskap i hela landet.
Inom alla sektorer då?
Så är det. Livsmedelsproduktion går ju liksom lite hand i hand. Att utan djurproducenter så är inte växtodlingen heller lika lönsam. Växthusnäringen sen står kanske lite fritt på så vis, men det är ändå produkter som vi producerar i Finland. Vi får alla beskattningsbara vinster blir i Finland. Och det är så som all statistik visar, produkter som finska konsumenter vill ha.
Nu har vi pratat mycket om ekonomi och lönsamhet för olika produktionsinriktningar, men hur ser det ut på den enskilda gården, på gårdsnivå, för lantbrukaren? Hur ska den där ekonomin börja gå ihop, förutom just, som du nämnde, med lagstiftning då?
Ja, den är nog förstås, det är ju den svåra frågan. Och det finns ju inte egentligen ett svar som går att implementera på alla gårdar. Men om man nu försöker så är det ju såklart att se till att man har en buffert av någon form. Om det då är direkta pengar på konto, andra sorters placeringar eller ett virkeslager i skogen som man kan ta till då det blir kortvariga tillfälliga kriser. Det är ju att rekommendera. Men det är klart att har man tömt skogen och konto är tomt och placeringarna har rasat eller är så bortsålda så då är ju det kortet så att säga förbrukat och då behöver lönsamheten komma från någonting annat helt enkelt. Att där är det ju värt att räkna och om man inte kan räkna själv så finns det ju andra som hjälper en med kalkylerna och så. Jag kanske kan tycka att många producenter har onödigt höga maskinkostnader. Där finns det garanterat att spara in på många gårdar. Men nu vet jag också sådana gårdar som har extremt låga maskinkostnader och ändå visar konto tomt och det där. Då måste man ju se över att vad i verksamheten kan man ändra. Finns det någonting att ändra eller är det bättre business att lägga ner och sälja bort och göra någonting annat. Det där är tuffa beslut.
Det är tuffa beslut och så är det också väldigt känsliga beslut. För vi, mycket gårdar här runt omkring i Österbotten så har ju varit många generationer.
Så är det. Och där, det vet jag från min tid från ekonomirådgivningen att det där är de tråkigaste scenarierna man ställs inför. Och då är det nog bara att försöka vara så förnuftig och förstås för den enskilda producenten att vara förnuftig. Att jag kan inte tro att den äldre generationen som eventuellt inte helst finns någon mer tycker att det är bättre att familjen lider och det där att ekonomin inte går ihop än att någon brukar jorden som har kanske bättre förutsättningar och så vidare. Men visst, det är tuffa beslut och före man fattar dem så behöver man förstås räkna noggrant över vad som är rätt och fel.
Du sa du kände ganska lyckligt Lotta där ni bor att runt omkring vänner och bekanta och har kunskapen att fortsätta produktionen även under svårare situationer eller bara om du och din sambo inte har passligt eller möjlighet att köta gården under en viss period. Men hur ser annars kunskapsläget ut i Finland?
Det är nog utmanande på många håll, det vet jag. Att på många jordbruk så är den största utmaningen att hitta kompetent arbetskraft och att få tag på bra avbytare också mycket svårt. En grundorsak är ju såklart att det utbildas ganska få landsbygdsföretagare, djurskötare, agrologer, agronomer. Och där skulle vi på finlandssvenskt håll åtminstone behöva få våra utbildningar att bli ännu mer attraktiva. Men det bottnar ju såklart också i lantbrukets lönsamhet för att om det går ett vakuum i branschen om att det är olönsamt och ingen hjälper och förstår och så vidare. Så varför skulle någon ung vilja utbilda sig då? Det förstår man ganska bra. Och om inte den finlandssvenska utbildningen håller tillräckligt hög kvalitet och det går rykten om att du får bättre utbildning på finskt håll så då blir det också så att det utbildas väldigt mycket färre svenskspråkiga agrologer än svenska talande agrologer men med finsk examen.
Finns det några, eller har ni själv några konkreta åtgärder mot en sån sak hur man skulle få utbilda flera svenskspråkiga agrologer?
Det beror på när den här podden sänds. För jag hoppas att då den här podden sänds så hoppas jag att det finns de förslagen faktiskt. Eftersom att vi har en utredning med beställning på åtgärdsförslag på gång gällande naturbruksutbildningarna på svenska i Finland. Och den tog det vara klar här någon gång under våren 2023. Så, men då vi bandar in det här så is jag inte börja gå in på dem desto mer för då blir det mina egna tankar och inte det som utredningen visar. Så jag vill gärna läsa den och tro på den först.
Om vi ser då Kristoffer, det är som får producent, sakkunnig och jordbrukare. Vilka 5 tips har du gällande beredskapen? Vad ska kommuninvånare, byinvånare eller jordbrukare tänka på gällande beredskapen?
Det första är väl att börja med att helt enkelt tänka igenom att vad kunde ske? Är det sjukdomar, är det strömavbrott, är det plötsliga utgifter då någonting går sönder? Vilka risker? Kartläggning av riskerna helt enkelt. Sen då man har kartlagt sina risker så får man ju ta till papper och penna och kolla att, och kanske en miniräknare och säga att vad kostar det att minimera riskerna? Och hur gör man det? Och då man har de kostnaderna som högst troligen är lite mer än vad man har möjlighet att spendera på, så då blir det att börja prioritera och räkna på att vad är värt att satsa på. Inte ju allt värt att satsa på. Här diskuterar vi innan vattentillgång och även om det blir slut på det kommunala vattnet och strömmen är borta. Och jag menar, lösningen för mig där skulle vara att ha en jättestor isolerad vattentank. Det kommer jag knappast att bygga för jag ser den risken som ganska liten. Men är det så att det kommunala vattnet försvinner och strömmen är borta och jag står där med svarte petter på hand, så får vi ju minnas den här diskussionen där jag sa det. Men nu är det att kartlägga sina risker och med helt enkelt räknemetod räkna ut vad som löns att eliminera risker. För det är ingen idé att försöka lösa alla problem före de uppstår. När man pratar djur så finns det ju också stora djursjukdomsrisker. Där finns det ju massor man kan göra, men även fast vi vet att till exempel slakterierna kör ganska hårda regler mot producenter, eller för producenterna så att säga, för hur man ska hantera till exempel salmonella på svin- och fjäderfägårdar, så vet vi att det förekommer salmonella på sådana gårdar också, fast man har gjort allt. Och då är nu frågan att vad mer kunde man ha gjort? Och oftast finns det inget direkt svar på det. En fjärde sak skulle kunna vara att man ska se till att man har de försäkringar som finns tillgängliga i skick. För det är också sånt som ofta lämnas bort. Det är lätt att glömma att halt försäkrat. Och så är det ju det med försäkringar att de vill ju stiga lite varenda år också. Men då är det nog klokt att konkurrensutsätta dem. För det är inte sagt att de behöver stiga så mycket om man kollar lite med olika konkurrenter och jämför och förhandla sig fram. Så då kan man nog hålla ganska förmånliga försäkringar så att säga i relation till vad du försäkrar.
Om vi frånser oss fårproducent, sakkunnig och jordbrukare och ser till Kristoffer som person, hur ser din privata beredskap ut i hemmet?
Bra fråga. Det där som ung person som just har byggt egna hemshus och investerat ganska mycket där, så skulle man väl kunna säga att den där privata beredskapen kanske inte är den bästa med högskuldsättning och stigande räntor och så vidare. Men nu försöker vi ju i hushållet hålla i alla fall en kassa och styra inkomster och utgifter enligt det vad vi klarar av också. Så det blir över en del för att kunna sätta åt sidan helt enkelt vid eventuella sämre tider. Och det är väl nog kanske det jag skulle tro är viktigast, att man på samma sätt som i företagsverksamheten räknar och lägger över vad man har att hushålla med och hurdana utgifter man har. Sen en annan sak som nog jag kunde vara bättre på, och jag tror väldigt många andra skulle kunna vara bättre på, så är ju att hålla hälsan i skick och röra på sig och så att det på nationell nivå så är det alldeles för mycket, ska vi säga, kostnader som uppstår som någon betalar och någon är vi skattebetalare på grund av att folk inte tar hand om sig själv. Och som jag sa så ska också jag kunna vara bättre på det, att det är inte på det är någonting som berör oss alla.
Nej, men tack Kristoffer för att du tog dig tiden och ville medverka här, och fint att få inblickar också från såväl en fårproducent som en sakkunnig.
Tack så du ha, roligt att få vara med.
Tack. Du har lyssnat på podcasten 24/7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. Podcasten produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Tack för att ni lyssnat.